Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg om du får en linjalteckning av mig.
Då hälsar vi varmt välkomna till avsnitt 322 av Kamrat- och kroppslängdspodden 4 meter. Hej Fritte!
Hej! När du sa kroppslängdspodden så känns det som någon slags aktivism. Så.
Ja.
Att vi marknadsför liksom att, eller propagerar för att man visst kan vara så här lång.
Ja.
Alltså man behöver inte bli kortare. Liksom.
Nej, exakt.
Så, det är ett skevt samhällsideal. Att, alltså, folk bara, men det är farligt att vara så där lång och du kan drabbas av olika grejer. Och så där. Du kan drabbas av liksom, tryckfall och sånt. Och lågt blodtryck. Och det är farligt för dig. Du måste försöka gå ner i längd och sådär. Att hela samhället liksom, bara visar bara korta människor och sådär. Ja, men allting i hela modellsammanhang och på catwalken. Det är bara korta hela tiden. Liksom.
Men vi hyrde ett torp på Öland förra helgen när vi skulle installera Stella på Ölands folkhögskola.
Nu kommer en sån här historia, slår i bjälke-historia.
Ja. Nej, men det enkla var att vi betalade för det här Airbnb-boendet. Och sen så minuten efter att vi betalade så upptäckte jag att det låg ett vandrarhem för halva priset mittemot folkhögskolan. Det fanns plats också.
Ja.
Men då gick det inte att avboka Airbnb för att det var ingen möjlighet att få pengarna tillbaka. Och sen när vi kom dit och tittade de på mig så sa de så att det kan bli svårt. För det var 1,90 i takhöjden.
Ja, just det. Men då skulle du direkt vara så här, men då bokar vi av.
Ja, men det är så mycket jidder. Så jag istället så gick jag runt med en oklar känsla av irritation och vrede. Men det var ganska intressant för att du upptäckte att jag lagade mat. Vi skulle laga lite mat. Då drog jag fram en stol till spisen så lagade jag mat sittande som en sån gammal tant.
Men har du känt dig mer funktionshindrad någon gång?
Nej, det har jag faktiskt inte gjort.
Men det kan ju öppna upp för grejer. Att om man är i sånt där torp så sitter man i soffan där och så här, Mimi, nu får du hämta en till. Jag kan inte gå. Jag kan inte gå rakt där. Det går ju liksom inte. Nu får du serva mig lite grann här. Du som är så här normal lång som man ska vara så här.
Så funkar inte jag. Nej. Det som hände var att vi kom in i torpet. Mimmi satte sig i köksbordet och såg upp sin laptop och började jobba.
Ja.
Och jag rusade runt som en orolig liten, du vet sån här, en orolig älskarinna som har följt med chefen till skärgården och försökte göra det mysigt och bäddade och vädrade och pysslade med och hällde upp en glas vin och bla bla bla. Så, men hon bara så här,
Mimmi, hon vet
fanns,
vad hon vill.
Det fanns inte på kartan att sitta i någon soffa och skrika Mimmi, hämta en bärs. Dessutom fanns det ingen soffa.
Okay.
En säng, ett bord och två stolar.
Det var ju någon slags compact living.
Ja.
Som ju gamla torp var på den tiden. Det var ju compact living.
Ja.
Fast de hade liksom inte uppfunnit termen än.
Nej.
De kallade det som för, liksom, de kallade det för fattigt bara. Ja. Eller hur?
Men jag kan kalla det för ekoboende eller någonting istället. Det hade kanske känts bättre då.
Ja, men alltså jag var på något sånt här litet torp i min pappa är uppvuxen i Småland. Eller det är min mamma också, men han är uppvuxen på landet. Och då gick vi förbi ett litet torp som var, det fanns ju då i bygden där. Det fanns det stora gårdar, det fanns det mellanstora gårdar. Och så fanns det små gårdar och så fanns det torp. Och så fanns det riktiga såna här backstugor. Och en av dem var så här, en stuga som var halvt insprängd liksom i en jordvall.
Mm.
Så det var typ en fasad och så var det två halva fasader. Och så var det liksom ingenting. Ja, precis. Som vi skulle kalla det idag. Inbyggd jordkällare skulle man kalla det. Så här kan du förvara saften och sträcka dig efter den direkt från sängen. Nej, men då var det så här, det var en dörr och så ett fönster. Och så var det då, där inne var det en säng och ett litet bord bara. Men alltså jävla vilket liv. Och där bodde någon gammal tant typ. Alltså inte där, när vi var där. Men,
Vad var det där nu då?
Ja, det var ingenting, ingenting.
Vad är grejen med de här backstugorna? Vad var liksom den juridiska, liksom, vad är det? För det är väl en term som inte bara är något som man säger, utan det är liksom en ekonomisk term, eller hur?
Ja, precis.
Vad var grejen med dem?
Nej, men alltså backstug eller backstugesittare.
Ja, backstugesittare.
Ja, men det var väl, men nu gissar jag bara, men det var väl folk som kanske då fick bo på en egen, liksom på en äga sådär, och alltså kanske då fick hjälpa till lite möjligtvis om det behövdes. Men jag tänker på en gammal tant som kanske kom och hjälpte till med mjölkning eller sådär, mot att de fick bo där.
Ja, men en klassisk krösa-maja-figur.
Ja, men lite så. Ja. Mm.
Men det var det någon slags social ingenjörskonst det där, att alla ska någonstans att bo. Det ska gå. Det ska funka även för utfattiga medellösa att dra sig fram. Man bor i en sån här liten
stuga. Ja, men jag tänker att det på något sätt, det var någon slags primitiv fördelningspolitik ändå. Sådär. Ja. De var ju längst ner på samhällsstegen, men de hade ju ändå nått, tänker jag.
Ja, det fanns ju någon utanför. Men det var väl inte, det fanns ju lösdriverilagar, så att om du stod utan till och med backstuga, utan du hade bodde i en riskoja i skogen, då var det fritt villebråd för liksom,
ja, byalaget. Kanske det. Men alltså, sen fanns det då fattighus också. Ja.
Just det.
Där man kunde ta in så, och sitta i soffan och skrika, ge mig en öl!
Det där var ju långt för arbetslinjens dagar. Mm. Man kunde ta in på fattigstugan och ligga där och chilla.
Jag vet inte om det var ens var så att man... Alltså, jag tänker att det fanns säkert någon så här lag som tvingade folk och så här, om man var medel och hemlös eller lytt och halt, att man då hamnade på fattighuset, fattigjon. Mm.
Vi har ju liksom någon slags pedagogiskt problem i Sverige genom att, trots att vi har en historik av grav fattigdom, så är liksom den absolut främsta uttolkaren av hur det var i Sverige på 1800-talet, förutom Vilhelm Moberg, det är Astrid Lindgren och Emil Lönneberga. Och hon beskriver ju fattighuset med där Alfreds farfar par, vad fan heter han? Han heter något. Gust Dahlström spelar honom i filmatiseringen, där han bor, med under kommandoran. Mm. Och det är för jävligt. Det är utskrivet att det är för jävligt, men det är bara det att Astrid Lindgrens stilistik och hennes känsla för komik, timing och gulliga karaktärer gör att det känns ganska trevligt i fattigstugan.
Hon kan, alltså så här, även när hon beskriver så här Katlas grotta eller så här Ridda Katos borg, så är det, fan, är det lite mysigt, är inte det? Alltså så här Ridda Katos borg, alltså att de springer runt i trapporna. Ja. Men känner man inte lite så här, lite Visby ringmur, känner man inte något så här liksom anrikt mysigt slott i Skottland?
Ja, men känner man
till historiens vingslag, känner man inte att det här kan vara med i någon, du vet, sån här lifestyle TV, liksom ett engelskt par som kommer till Ridda Katos borg och sådär. So this property is on the market for 2 million euros and it's within your budget. So have a look around. Oh, look at this. Oh, the ceiling height. This living room is just what we looked for. And look, two kitchens. One big kitchen and one small kitchen. Yes, and there's an ensuite over here. There's a master bedroom, a wardrobe, and a bathroom with a view over the lake. And this is the lake where the birds flew, you know, in the past times, where the birds flew. The small children that was transformed into birds. So one of the birds died, you know. So there's a little cross on the, you can go down to the beach. Oh, lovely. I just love this property.
Ja, men om man kollar på så här modern arkitektur, typ så här Gert Wingårdh, han är ju inte inspirerad av Körsbärsdalen eller Törnestaden. Han är inspirerad i sin arkitektur av Karmanjaka. Liksom gråbetong, alltså så som det såg ut när Skorpan och Lillebror pustade ut efter fighten mot Katla. Så.
Ja. Så. Men jag tänker
lite bohuslänsk,
ja,
ska jag säga.
Men jag tänker så här, att är det någon som har skrivit en avhandling om så här arkitekturen i Astrid Lindgrens värld?
Nej, jag tror inte det. Alltså, jag tycker fortfarande att Astrid Lindgrens värld är ganska outforskad. Mm. Därför att vi är så rädda för att stöta oss med Astrid Lindgren. Mm. Eller framförallt, vi är så rädda att se den verkliga Astrid Lindgren.
Men är vi inte i själva verket rädda att få en stämningsansökan från Saltkråkan AB?
Möjligt. Möjligt.
Livrädda liksom, att de, Astrid Lindgren skickar några av sina advokater som faktiskt ser ut ungefär som Tengil-soldater. De har gjort det till en grej. De kommer med samma hjälma med
här, jag skulle säga så här att jag tror inte att man behöver liksom inte skylla på Saltkråkan AB, utan det räcker med den samlade kulturredaktionen på Expressen och liksom hela, du vet, så här, svenska barnboks Sverige som bara älskar Astrid Lindgren, men av fel anledning på något sätt.
De älskar inte för en sån arkitekturskild.
Nej, men inte. Men också, jag, nu läser jag, för mitt höga nöjes skull, som jag har faktiskt läst in mig på Karlsson på taket. Mm-hmm. Som är kanske en bokserie som inte är så omtyckt eller så. Liksom, den är inte uppe bland med Emil Madicken och Pippi Långstrump. Utan...
Men läser du den för att förstå hur ryssarna tänker i Ukraina?
Ja, men typ.
Ja, men ska vi säga då att Karlsson på taket är den absolut mest överlägset mest populära Astrid Lindgren-boken i Ryssland. Ja. Av någon anledning.
Ja, jag försöker förstå varför faktiskt.
I resten av världen så är det väl Pippi, tänker jag, ändå, som är...
Ja, jag tror att Emil är väldigt populär i Tyskland. Just på grund av det agrala. Liksom.
Ja, men just det, hela den här de röda stugorna. Och, det är inte så mycket älg i Emil kanske. Men alltså, som
nej, det förekommer inte en enda älg.
Ja, men tyskarna, de är väl fan... Så här, kan vi, liksom, kan vi så här, be... Nu, jag vet inte om Björn Berg, om han lever.
Han är död.
Men som Björn Bergs dödsbo. Ja. Att de kan liksom så här, omärkligt rita in lite älgar i bakgrunden. När Emil ska, eller vet du, när han blir jagad av tjuren, då kan det stå liksom en älg lite längre bort och titta lite oförstående. Okej, vad, what's all the fuss about?
Vet du att jag har en kompis, Tobbe Berg, som är, han är 63 bast idag. Han är son till Björn Berg.
Ah, okay,
och han var också förebilden för Emil Lönneberg.
Ah, fan vad mysigt.
Och det roliga med Tobbe är att Det går inte att missa att Emil Lönneberg, han är fortfarande extremt, han ser precis ut som, kanske kroppsligt har han blivit lite rundare, men den här speciella profilen med näsan och kinderna och håret, det är Emil Lönneberg.
Det är häftigt.
Alltså det är väldigt, väldigt gulligt. Nej, men jag läser Karlsson för mitt höga nöje. Jag skulle också lite för att känna sig att jag måste liksom, om man vill komma någon vart så måste man lära sig av mästaren, och det måste jag säga att det är, alltså Lingen är ju, hon är mästaren. Mm. Det är liksom, det går inte att snacka runt.
Man benchmarkar mot Astrid.
Ja, faktiskt. Det är svårt att se någon annan svensk i världen som jag läste med uppe där. Med liksom både humor och allvar. Men Karlsson har ju fått ett oförtjänt sett dåligt rykte. Som jag tror mycket beror på den ganska undermåliga filmatiseringen som Olle Hellbom gjorde på 70-talet. Och ännu värre den animationen som gjordes i början på 00-talet. Där Idon Wikland krävde att man skulle följa hennes design. Till punkt och pricka. Men det som grejer med Karlsson, det är ju det roligaste hon har skrivit. Alltså hon är ju uppe med Mosebacke monarki i humor. Jag tror att hon varit inspirerad av Hasse och Tage. Det kan hon inte vara, för hon skrev den första på 50-talet. Men det är liksom en språklig humor som är...
Kanske var inspirerad av Crazy.
Ja, men hon var ju väldigt mycket ute och reste och tittade omkring och så här. Men någonting har inspirerat henne. Alltså det är ju väldigt roligt. Du hittar inte så rolig barnlitteratur idag.
Nej.
Inte ens av mig.
Wow.
Men så tajt, framförallt dialogmässigt.
Nej.
Och med den här karaktären som är helt jävla bindgalen som dyker in i en vanlig medelklassfamilj i Vasastan 1953. Liksom. Han är totalt helt gränslös.
Ja.
Fullständigt gränslös. Och inte speciellt snäll.
Nej, men det är väl det som är lite charmigt också, va? Att han inte är någon hjälte eller en god, utan han är som han är.
Ja, verkligen. Ja, men då känner jag så här, det här enorma humorismen som är liksom beyond klurigt och något som passar i tankar för dagen humorismen. Alltså man slänger ju upp olika citat av Astrid Lindgren, så här, den som är väldigt stark måste vara väldigt snäll, det kanske det är Bamse, men den typen av...
Vad säger Karl? Jag är bara en man i mina bästa år. En
lagom tjock man i mina bästa år.
Just det.
Han är en bäst i världen på saker och ting. Just det. Sen tycker han om att luras.
Ja. Men han liksom uppvisar lite så här megaloman, lite narcissist. Han är ju lite så här, han har ju någon personlighetsstörning.
Ja, hon har ju hittat en person med grav personlighetsstörning.
Ja.
Men han tycker det är kul att filura, alltså lura. Så då finns det en scen när han tar med sig lillebror ut och så flyger de runt, det här på 50-talet. Och så hittar de en lägenhet där det ligger en unge och skriker alldeles ensam. Och det tycker Karlsson är jättespännande. Nu ska vi in och kolla den här ungen och vi ska förlura hans mamma och pappa. Som då inte är i lägenheten. De är liksom ensamma. Eller barnet är ensam, ligger och skriker. Och då så ja, han är ju världens bästa barnskötare, säger han. Så går han ner till, och så säger han så här, och sån här små ska man peta i magen och säga plutti plutti plutt. Och så gör han det och barnen skriker ännu mer. Då skriker han plutti plutti plutt, sa jag. Och så ruskar han barnet.
Åh, jävlar.
Lillebror får ju gripa in och liksom sjunger vaggvisa. De bäddar om barnet. Karlsson äter upp alla matresterna i köket. Och sen städar de lägenheten och så drar de. Och sen så spionerar de när mamman kommer hem och ser gravt chockad ut. Ja, men den scenen är... jag känner inte att jag återgav den med rättvisa, men den är hysteriskt rolig och ganska hemsk.
Ja, men det är också så här, barnmisshandel på två sätt. Dels att lämna ett barn ensam på sätt som man inte gör idag. Dels så här shaken baby syndrome.
Ja, som Karlsson håller på med.
Som han blir en så här talesman för.
Men så tycker jag också den lilla humoristiska knaren i plutti plutti plutt, sa jag. Framgick inte budskapet.
Ja, precis. Jag har sagt 1000 gånger plutt plutti plutt. Vad roligt. Det är en annan kul grej med Astrid Lindgren är ju det här liksom fixeringen vid Vasastan. Alltså att hon bodde i Vasastan, men hon kan liksom inte... Ska den här utspela sig på Östermalm då kanske? Eller Gamla stan? Eller kanske på Söder? Nej, jag tar Vasastan. Mio, Vasastan.
Mm.
Bröderna Lejonhjärta, Vasastan. Alltså
men
börja,
det är inte
börja.
Nej. Nej.
Är det inte?
Nej, snarare Vimmerby.
Bröderna Lejonhjärta?
Ja, Bröderna Lejonhjärta är ju en stadsmiljö. Men det är en trästad. Det är inte, det skulle jag säga. Skämtar du
med mig?
Filmatiseringen kan eventuellt vara gjord i...
Du menar alltså, de bor inte i Stockholm alltså?
Nej, jag tror inte det.
Okej.
Okay. Men jag kan ha graf.
Men okej, men då kanske jag, då får jag ta tillbaka min spaning då. För två liksom gör ju inget
exempel.
Men Mio bor ju absolut i Vasastan.
Nej, det är en dålig spaning faktiskt.
Ja.
Men Mio med Mio, det är ju Tegnellunden, absolut. Och,
var ligger Bråkmakargatan då?
Jag vet inte, men det är ju Villastaden. Det skulle kunna vara Gamla Enskede, men hon har ju en förbläst för Äppelviken.
Precis,
också.
Och sen är det ju då också hemma på min gata i stan. Vad vet
det är Äppelviken.
Är det också Äppelviken?
Nej, Äppelviken är ju där familjen Melkersson bor. De bor i Äppelviken, men hon bor nog inne. Hon kan vara, Stina kan vara.
Ja, så jag kanske börjar bygga upp ett case igen.
Ja, om du stärker Stinas Vasastan.
Kanske Kavat då?
Det måste ju vara Småland.
Ja. Och Madicken är också såklart småstad. Ja, okej, hon rör sig mellan småstad och Vasastad.
Ja.
Småstad och Vasastad rör hon sig mellan.
Ja.
Ja, fan. Men det är ibland så här när man kommer på en spaning mitt i, liksom man fångar en spaning i luften så kanske den
är
lite håll i hela
vägen. Men det är också lite så här, vi prövar hur liksom stark motståndskraft jag har mot det. Jag skulle ju kunna gå med på det här och liksom du börjar så svamla om att Ronja utspelar sig i Vasastad. Jag bara, precis. Helveteskapet där nere. I Atlasområdet, ja, när de kastar sig fram och tillbaka över Sankt Eriksplan, just det.
Ja. Och, så här, och vildvittrorna är liksom i själva verket horor på Surbrunnsgatan. Ja, man kan skriva in allting i Vasastan, det kan man ju.
Verkligen. Ja. Jag har inte så starka känslor för Vasastan, förutom att alltså ingen bodde där.
Men jag tycker ju, jag är liksom, har ju en lätt antipati mot Vasastan.
Utveckla.
Nej, men jag tycker väl kanske det är en... Alltså Östermalm. Det är så här en liten ICA-butik där liksom en mjölk kostar 80. Och dit, ja men där går liksom, ja men alla dramatiska skådespelare, Jon Guillou och ja men det är så här, Östermalm, det är liksom, det var alltid varit liksom.
Mm.
Det är gamla pengar och sen är det lite nya pengar, men det är ändå anrikt och trött och ganska tråkigt, alltså själv, alltså stadsmiljön, förutom när man kommer ner mot Stureplan såklart, och Nybrogatan och allt det där. Och sen har du Gamla stan, men det är ju vad det är. Det är liksom en enda stor turistfälla, men ändå på något sätt med någon slags liv och Storkyrkobadet och Finska kyrkan. Och det finns någonting där. Och sen Södermalm är vad det är. Det är, ja, men det är så här, ja, men, hipstrit och sådär. Och sen har du Kungsholmen och det är bara så en massa folk från Jönköping och Hudiksvall som har flyttat in till Stockholm och bor där. Så det är liksom
de, lugnt och
ja, men de utger sig inte för att vara någonting. Nej. Och sen har du Vasastan. Och där bor då i mitt huvud alla de här influencersna som då inreder allting i olika nyanser av beige och brunt. Och liksom har liksom olika soffor för 80 000 i någon slags sammet och olika draperier och stora läppar och ja, men vet. Alltså allt
har de stora läppar? Alltså menar du att de har stora läppfåtöljer? Så här brittisk,
ja, men man ska säga liksom
deras... Gilbert och George.
Men nej, det är så
de har stora läppar.
Men så trendiga de inte. De har inte så här läppfåtöljerna, för fåtöljerna är fullständigt anonyma och tråkiga. De är jättedyra, men alltså, det är inte så att de har typ Eames och Mies van der Rohe och sådana grejer, utan de har bara liksom ganska stora, fula, otympliga möbler fast, och moderna fast fula liksom.
Jag skulle säga att var det så att den första vävtapeten sedan 70-talet sattes upp i Vasastan, men så är det inte, för då är det, så hipstrar de inte. Utan den fjärde vävtapeten sattes upp i Vasastan.
Ja, kanske. Ja. Men alltså, det, liksom, det är min bild av Vasastan. Mm. Att det är liksom på något sätt, ja, men hela liksom, influencersamhället, allt det som jag på något sätt hyser ett milt förakt för. Mm. Så det är min bild av stadsdelarna i Stockholm. Innerstadsdelarna.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Fyra meter.
För mig var det väldigt mycket i stenstaden framförallt. Alltså, Sibirien bekänner sig väl också till Vasastan egentligen. Så det som är liksom norr om Odengatan. Men även liksom den här tröstlösa promenaden längst Tegnérgatan och Upplandsgatan, så upp mot Odengatan, som är bara oändligt lång, fula hus från 1920-talet liksom. Och det känns som att det är väldigt så här hårt möte mellan fasad och trottoar i Vasastan, mycket mjukare i på Södermalm.
Men det är så här de här sommarskildringarna från Stockholm, alltså där liksom, det är så här asfaltöken och så där, det känns väldigt mycket Vasastan.
Roy Anderssons kärlekshistoria utspelar sig i Vasastan och på landet.
Precis. Och vilka är mer? Alltså jag tänker på det var någon av Sjöwall Wahlöö-böckerna. Ja, det är rätt mycket Vasastan i Sjöwall.
Ja, ja, alltså Mannen på taket eller Vedvärdige mannen från Säffle, det är Sabbatsbergs sjukhus. Ja. Han ligger i princip på Astrid Lindgrens tak.
Rånar han något postkontor där också i korsning Dalagatan, Odengatan?
Ja, precis. Fast det är inte Sjöwall Wahlöö, utan det är ju
Mannen på New York.
Det är Leif G.W. Persson.
Ja, just det. Men, eller någon av efterföljarna.
Ja, profetörerna.
Ja. Men det om Vasastan. Nej, men det är klart, det finns ju fler. Man kan ju säga att se på Vasastan på så många olika sätt.
Det är ganska mysigt tycker jag mellan Odenplan och Sankt Eriksplan. Framförallt mellan Odenplan och fram till Dalagatan.
Mm.
Där tändstoppet ligger.
Ja.
Där är det ganska mysigt.
Och ja, även, där är, ja. Sen det är kanske den bästa delen.
Och så Vasaparken där liksom hela den här Karin Klimper, Schiffert, Fredrik Lindström, Fredrik Reinfeldt, Parnassen bor.
Mm.
Vid Sven Harrys konstmuseum och gamla sjukhusbyggnaden där som de har gjort
just det.
Svindyr och bostadsrätt.
Mm. Där skulle man kunna ha en sån här kändisvandring.
Ja,
där man går och pekar. Så.
Ja.
Kanske man inte får det. Kanske en sån här GDP.
Kommer ett gäng från Bagarmossen och tittar på kändisen. Går runt med en snubbe med hoodie som bara, där bor Fredrik Lindström. Där, Carl-Johan Wallgren. Du vet, poeten och
författaren.
Ja, när man bor i Vasastan.
Carl-Johan Wallgren var det ett tag som man hörde någonting av.
Ja. Faktiskt.
Eller hur? Han var lite i ropet ett tag där.
Faktum är att vi pratade om Carl-Johan Wallgren häromdagen. För att min kompis Thomas Andersson, vi hade träffat Carl-Johan Wallgren. Och han skulle hälsa.
Till dig?
Ja.
Okej. Okay. Så du har en relation med Carl-Johan Wallgren?
Ja, någon slags relation med Carl-Johan.
Men det är någonting, har han förekommit i podden?
Aldrig.
Nej.
Nej.
Men det är någon, det finns, jag tycker det finns någon så här, för Carl-Johan Wallgren är ju ganska lång.
Ja,
han är stilig liksom.
Ja, snygg karl.
Ja, men jag tänker lite på dig när jag tänker på honom också. Det finns någon bildmässig likhet.
Ja, men jag håller faktiskt med. Men jag tror att han har en mer elektrisk utstrålning än vad jag har. Jag tror att jag håller min elektricitet inom mig på ett annat sätt. Jag tror att han låter den sippra ut.
Jag kan säga att din utstrålning, den tänder ju eldar, kan man säga.
Alltså,
det är svårt för mig att sitta still när jag sitter mitt emot dig nu. Men om du säger det så.
Men en kompis till mig hade varit i Berlin och skulle på något sätt beskriva Berlin. Och då var det så här på småtimmarna, så 4-5 på morgonen så gick de på gatan. Och då plötsligt öppnades ett brunnslock i gatan. Och uppkommer Carl-Johan Wallgren. då är det en klubb där nere där Carl-Johan Wallgren har varit.
Och det här är den bästa historien jag någonsin har hört. Ja, men det är helt, alltså så här, jag vet att Carl-Johan Wallgren har liksom en stor förkärlek för Berlin. Så.
Ja, han är,
om han inte bor där så har han har bott där i långa perioder i alla fall. Men alltså så här, att Carl-Johan Wallgren kommer upp ett brunnslock i Berlin.
Det är så jävla on brand som man säger, va?
Det är ju liksom som att Paolo Roberto skulle komma ut från en lägenhetsbordell. I Vasastan. Eller om det var Östermalm förresten.
Ja, det var det nog.
Eller var det gränslandet mellan Östermalm och Vasastan?
Men där tycker jag ändå du har någonting med stadsdelarnas identitet. För jag tror inte att det finns så mycket lägenhetsbordeller i Vasastan. Därför att det är så starka bostadsrättsföreningar och folk håller koll.
Men det sociala kittet är starkt.
Men jag menar... Och så efterfrågan på lägenhetsbordeller i större på Östermalm, så där ser man lite mellan fingrarna. Så jag tror att lägenhetsbordeller finns på Östermalm.
Ja.
Det är väldigt... Jag tycker att Östermalm andas väldigt mycket liksom prostitution light på någon vänster. Ja. Eller light, men liksom inte gatuprostitution utan lägenhetsprostitution. Det andas.
Gamla grevinnor som viker ut sig. Liksom.
Ja. Carl-Johan De Geers farmor. Som vecklar ut.
Ja, inte bara en nazist utan också glädjeflicka. Om du vill komma hit så erbjuder jag... Ja, inte franskt kanske, men tyskt. Jag erbjuder det jag kallar tredje riket. Det är en total annektering av hela din kropp. Och jag invaderar också Polen, om du fattar vad jag menar. Och avslutar hela med en golonka, inom citattecken. För det här tar jag 170 kronor. Det ska vara nystrukna sedlar såklart i ett diskret kuvert som du kan lägga på halvbyrån. Det är en Biedermeier, ett fint Biedermeier-arbete från 1830-talet som jag är mycket stolt över. Så inga repor, tack. Även om skivan är av marmor så är de här moderna kuverten ger jag inte mycket för.
Fan vad roligt. Du skulle kunna prova hos Björn Karlberg.
Okej, okay, jag bokmakar. Så
jävla bra. Ja. Det fan var roligt också det här med att kärringarna på Södermalm inte har någon koll på inflationen. Det är 70 kronor ska jag ha. Det är, för de här grejerna är inte gratis, ska du veta. Den här resan, den gör du inte. Det är inte pro bono.
Vad var vi någonstans? Carl-Johan Wallgren?
Ja, Carl-Johan Wallgren.
Men vad var hans claim? Vad hette den här boken som blev hans claim to fame?
Den är Vidundliga kärlekens historia.
Just det.
Ja.
Och det handlar om en väldigt ful man som älskade...
Också i så här väldigt om brand, att det utspelar sig i Kreuzberg.
Men det var
nej, liksom... förlåt, i Königsberg. Det är samma som Kreuzberg.
Königsberg är ju det som är numera i Kaliningrad.
Den utspelar sig i Königsberg.
Det är alltså Emanuel Kants hemort.
Ja,
som alltså, då var en del av Ostpreussen.
Ja, exakt,
som idag är en sovjetisk eller en rysk enklav.
Ja, exakt.
Där det går omkring tandlösa ungdomar och knarkar krokodil.
Ja, exakt. Tänk att det är det första man tänker på, en holy krokodil, det är Königsberg.
Precis. Men man kan vrider sig i en grav. Ja. Om man förstår liksom hur Stalin och hans anhang har behandlat den gamla anrika Königsberg. Men det är väl men vilken tid pratar vi om? Det är ju historiskt,
alltså, jag vet inte, men
historiskt
det känns väl så här empirtid på något sätt. Ja. Alltså 1820-30-tal.
Precis. Men det är i korthet så handlar det om en väldigt ful man som har någon slags, ja men man är väldigt ful helt enkelt. Och som då är förälskad i en väldigt vacker kvinna, eller hur? Som de är en barndomskompis eller någonting.
Faktum är att jag bara läst första tredjedelen av den, sen så la jag den åt sidan.
Men jag tyckte den var så här en bra bok i den här genren, så här historisk skröna med någon slags lite finess sådär. Alltså liksom en berättelse som också kanske sa någonting om den tiden och sådär. Ja, men lite Claes Östergren, de här böckerna han skrev, alltså Stora svenskar och de här lite historiska skildringarna.
Jag tänker lite på den här boken av Patrik Syskind som var
Parfymen.
Alltså det är så här, hur det är smutsiga, trasiga, det är en utspelning i Paris, men liksom det är så här gatunära och erotiken liksom går hand i hand på något sätt. Liksom. Det sinnliga, det blir en extrem sinnlighet i den här skiten och armsvetten.
Men när kom Parfymen egentligen? Den kom
89, 88.
Ja, men det är inte helt omöjligt att Carl-Johan Wallgren läste Parfymen.
Det känns som att han åt den till frukost. Mm.
Men den vidunderliga kärlekens historia, men den sålde bra.
Ja, han fick Augustpriset för den också.
Ja, jag tänker att den sålde några hundratusen, att den var ganska stor. Liksom.
Jag tror att det var en rätt så... bra liksom, den höll honom flytande ett bra tag.
Ja.
Sen tror jag att han har skrivit kulturtexter, men sen framförallt så är han väl också nu mer verksam som trubadur.
Just det, han har ju den ådran också. Att han spelar i band.
Lite eller Lars Demian style.
Liksom. Ja. Men går vi ut på Carl-Johan Wallgren?
Det, varför gör vi inte alltid det?
Nej. Men är det vår nya Rattama?
Nej.
Nej, det kan aldrig bli. Det finns bara en Rattama, eller hur?
Jag har inte sett Rattama på sistone.
Nej. Och vi har inte pratat så mycket om honom.
Nej, men han håller sig inte. Men för er som inte vet det så är alltså Lars-Johan var Rattama. Det är Lars-Johan. Lars-Mikael Ratta. Fan vad man är fast i Wallgren nu.
Ja.
Lars-Mikael Rattama, det är han mannen som reciterar den här vackra texten i början på vignetten.
Just det, precis. För nytillkomna lyssnare.
För nytillkomna och inte helt insatta lyssnare.
Han är då alltså poet med förkärlek för förstadens arkitektur.
Ja.
Och han är ju liksom kanske en... Han, vad ska man säga om hans relation till miljonprogrammet och folkhemmet? Han älskar det och hatar det, eller?
Han älskar det mest på ett linjalpapper.
Ja.
Det är där han tycker det mest om det. Liksom.
Ja, ja.
Du, jag vill bara, innan vi går vidare i texten så skulle jag vilja införa en rättelse från förra veckans avsnitt som gjorde att jag drabbades av brutala skamskällningar. När jag blandade ihop Stockholmsförorterna Skogås och Jordbro.
Just det.
För när jag pratade om att Kadyrov, ledaren för Tjetjenien, påminner om en av rapparna i den kartellen. Det är ju inte en Skogås-företeelse, utan en Jordbro-företeelse.
Ja.
Och Jordbro är det som ligger väldigt långt ut. Och det är där det finns en brisket ställe. Medan du sa att Skogås ligger i stationen efter Farsta strand.
Ja, men man kan säga så här. Det är samma pendeltågslinje.
Ja, men det är
men Jordbro är väl ner mot Handen där, eller hur? Eller?
Ja.
Eller
mitt mellan Stockholm och Nynäshamn, skulle jag säga.
Mm.
Jag blev den noggranna liksom, geografiintresserade lyssnarna med ursäkt för det här.
Men jag tycker det är sånt som händer. Jag säger ju säkert massa fel hela tiden också.
Men jag har olika, det finns ett antal orter som jag alltid blandar ihop.
Ja.
Och till exempel Hagfors och Kramfors.
Ja.
Det är inte så konstigt.
Nej, Hag och Kram. Nej.
Ja. Och sen så självklart också Trångsund och Stocksund.
Ja.
Där jag fortfarande inte vet vilket som ligger vägg i vägg med Skogås.
Nej.
Det är Trångsund som ligger.
Ja, Stocksund, det är ju Danderyd.
Ja. Hur ska jag lära mig? Vad är minnesregeln där?
Ja, men du ska alltid säga Stocksund.
Ja.
Jag bor i Stocksund.
Ja. Men jag bor i Trångsund.
Ja, men det är.
Jag bor i Trångsund.
Ja. Du ska säga så här. Jag bor i Trångsund, ja.
Jag bor i Trångsund, ja.
Ja.
Var kommer jag från, Västerbotten?
Det var lite någon så här, bara någon jävla bygdemål. Så tänker jag att det där är inte, det där är ingen gräddhylla. Det där är inga så här stenvillor för 40 miljoner.
Men så blandar jag också alltid ihop Skogås och Jordbro.
Ja.
Av någon jävla anledning. Och den är svårare.
Men jag tänker att du kanske på något sätt ska printa ut en karta liksom, där du ringer in dem. Mm. Och så, som du alltid somnar till.
Ja.
Eller hur?
Ja. Jag har haft ett insomningsproblem också på sista tiden. Så jag kanske ska börja jobba med...
Jag tror att ligga och läsa kartbok är någon grej. Det blir man trött av, tror jag.
Ja, ja. Igår så hade jag otroligt svårt att somna. Och då hade jag sett Michael Manns film The Insider innan jag somnade. Har du sett den?
Nej.
Russell Crowe och Al Pacino. Det handlar om den lille mannens kamp med den stora tobaksjätten. Hur en vetenskapsman som fått kicken från ett stort tobaksbolag. Och han med någon slags visselblåsare.
Russell Crowe.
Russell.
Hur kunde jag gissa det?
Jesus Christ, vilken kille.
Du, vad fan hände med honom egentligen?
Men då var jag så jävla, du vet, uppöldad över den här orättvisan. Hur han förlorade sin familj. Och liksom de knäckte honom fullständigt. Så jag kunde inte somna.
Nej, ja. Men du har sånt där patos. Eller så. Ja. Liksom, du
empatisk.
Ja. Du känner för en lille man.
Ja, verkligen. Men då hade jag kanske behövt en Stockholmskarta att titta och försöka lära mig skillnaden på Skogås och Jordbro. För att det tog jättelång tid innan jag somnade.
Men är det ofta så att fiction får dig liksom att väcka känslor?
Ja. Hos dig? Ja, det tycker jag. Bra skildrad fiction. Väcker känslor.
Ja, men jag blir mer så förbannad när jag läser dagstidningen och så över orättvisor. Eller så grejer som är liksom irritationsmoment över olika grejer som inte är fixade i samhället eller grejer som har hänt och så. Men jag tror fiction är mer, där är jag väl nog mera... Men sval i min liksom.
När du går omkring och retar på någon sån kommunpolitiker i en mellansvensk kommun så är jag arg på Jago i hotell då. Och retar upp på honom och hans jävla ränkspel.
Är liksom arg på Jago så här från någon sån här gammal filmatisering från så här 1957 eller ja. Någon sån här, någon, vad heter det, opera... operainspelning från, från La Scala från 87 eller vad är det? Liksom?
Texten räcker.
Texten. Du, bara läser, du går till The Complete Works of Shakespeare.
Ja, jag går till The Complete.
Och så läser du hans
originaltext.
Ja, och så bara kokar.
Fuck. Ja. Ja. Min hatobjekt, jag och Lady Macbeth.
Ja.
Och lilla Fridos fru Selma.
Att hon är en sånt huskors.
Ja, att de trycker ner den här karn.
Ja. Men, alltså, vad är lilla Fridos eget ansvar där då, tycker du?
Jag vet inte, jag tycker faktiskt att han gör sitt bästa. Men han försöker, att han vill komma undan också. Hans ansvar är kanske att lösa konflikter lite bättre.
Mm, precis. Ja.
Han är väl liksom den första ur karaktären, den här konflikträdda mannen.
Men om han, precis. Men det där är ju det där jävla tråp alltså.
Ja, eller det är det verkligen. Ja. Men det var inte det då. Då var det nog ganska nytänkande.
Ja, fast det där
kanske
med
Frido Fridins karaktärer på 30-talet var också åt det där hållet.
Jag tänker liksom att den här, alltså mannen som vill vara ute och rumla och kvinnan som är hemma och står med liksom stekpanna eller kavel när han kommer hem liksom sent och har liksom, alltså har varit med några balletthoppor kanske på Blanche salonger eller Blanche kanske inte,
Palais.
Ja, kanske, eller Berns eller vad det nu var. Ja. Så han har liksom läppstift på kragen och sådär. Man vet inte så här, var det en oskyldig kyss eller har han liksom han knullat med någon liksom och hon är lite sur liksom. Vilket man kan förstå. Ja. Alltså den känns ju rätt gammal, eller hur? Alltså det är lika gammal som att manligheten har tillåtits liksom vara den som ut och svirar och det är kvinnan som ska hålla ihop liksom barn och hushåll och allt.
Ja, men verkligen, men det jag undrar över är om liksom den här karaktären toffelhjälten som han ändå är liksom, som inte står för att han har varit ute och rumlat och som är ständigt förföljd av dåligt samvete och rädsla för att folk ska bli arga. Det är också en gammal arketyp. Fanns den på 1860-talet?
Mm.
Det känns som att där var det mer att han liksom lappade till sin fru och gick och la sig.
Mm.
Alternativt liksom tryckte ner henne i sänghalmen och avslutade det han inte fick avsluta på Balpalais. Medan lilla Fridolf är ju liksom en typ, jag kan vara helt ute och cykla, men det känns som att 1949 så var inte det där så liksom, var man inte lika trött av att se den här karn som man blir nu.
Nej, det, men då var det väl fräscht.
Det känns också som att liksom, det är en karaktär som, ja men nu kommer Lukas Moodyssons tillsammans 99 där Gustav Hammarsten spelar en sån typ av karaktär, också en man som inte står upp för sig själv liksom.
Just det.
Men finns den i litteraturen så här, från 1800-talet?
Det är en bra fråga. Jag är för dåligt bevandrad, men man skulle väl kanske, det är väl intressant, en djupdykning, alltså toffelhjältens historia.
Mm. Faktiskt.
Mm. Ska vi ge det hemläxa till någon?
Ja, jag kan kolla.
Undersöker du toffelhjältens historia?
Jag kan absolut undersöka, jag skulle kunna göra det. Det känns ganska kul. Ja. För det är också något som
det känns lite svårt också. Alltså för att
ja, men det
kanske inte så beforskat.
Nej, exakt. I litteraturforskningen. Nej, men då öppnar vi upp ett ämne, river upp en reva i den redan liksom stabila litteraturforskningen och säger det här har ni inte gjort något.
Nej.
Det här kanske kan bli min väg in i akademierna.
Fan vad spännande.
Men det finns ju ett så här tröttsam kritik mot Stig Helmer-figuren, toffelhjältegubben. Stig Helmer är något annat. Han är ju liksom en icke-aggressiv incel på något sätt. Liksom.
Nej, men han är väl så här, han är ju loser mer. Ja. Men han är ju lucky loser för det, för att av någon anledning så skriver ju Lasse Åberg alltid in att han får en tjej.
Ja, och sen så måste han återställa honom till den eviga oskulden i början på nästa film.
Ja, för då har det smugit sig.
Ja, exakt.
Ja.
Och sen så har vi den här toffelhjälten, den lilla Fridolf-typen. Och sen så har vi Sune-pappan, klantpappan, som är med väldigt höga tankar om sig själv och som liksom alltid gör ett enormt comical drop som misslyckas med att fixa packningen på kranar och laga bilen.
Men det är väl någonting man ser ofta i så här, amerikanska sitcoms, att mannen är som liksom ett misslyckande. Ja. Mannen är liksom också comic relief. Ja. Medan kvinnan är ju egentligen någon slags straight man.
Ja.
Alltså både i hushållet och i komedin.
Ja.
Kanske Roseanne, jag vet inte om det är riktigt så där. Där tillåts hon vara lite mera.
Jag har faktiskt inte sett den.
Ja, men där är hon ju, alltså hon är fortfarande en sammanhållande länk i familjen. Men hon är också witty liksom. Fast det är klart, det är kanske många av dem.
Men
är
att vara witty, det ligger aldrig på en Svensson pappa eller på Rudolf Andersson liksom, eller Ica Stig. De är liksom losers.
Ja.
Och jag, det är otroligt lätt att halka in i den arketypen när man skriver, därför att det är liksom på något sätt...
Hur tänkte du med Knyckert?
Ja, det är en bra fråga. Jag tycker inte att jag har utvecklat föräldrarna så bra där. Alltså Bove och Fia.
Säg inte det högt bara.
Ja, men nu har jag sagt det.
Ja.
Jag tycker att fortfarande, alltså i filmerna så är de bättre utvecklade. Mm. Men jag är helt klart inne på samma spår, för att Bove är mycket mjukare. Men jag har inte byggt in den här inre konflikten i honom där han tror sig kunna saker han inte klarar av. Utan jag har låter honom vara någon slags varm punkt bara. Mm. Medan Fia är den farligare, den som är den expansiva i familjen.
Men det kanske du gör för att det är på något sätt en enkel väg, inte en enkel men en väg att gå. Eftersom då i verkliga livet så är det kanske då 99% av alla liksom brottslingar är män. Mm. Och det är männen som är farliga i samhället på riktigt. Exakt. Alltså så vänder du på det då, tänker jag.
Men precis. Och för att kunna göra den här barnhistorien om en familj tjuvar så måste jag måste bort alla vapen och alla droger. Mm. Framförallt. Allt våld. Mm. Fysiskt våld. Och sen så var jag tvungen att skapa, framförallt i julkalender då, skapa en varm hemmamiljö. Mm. Och då visste jag att jag hade David som är väldigt varm. Mm. Han har en varm utstrålning. Så jag centrerade liksom hemmet runt honom. Det är därför han allt ständigt står och pysslar i köket och ställer fram och fixar donar. För att det ska kännas som att det finns någon, en varm punkt där. Sen är ju hela Knyckerts universum ett matriarkat. Liksom, med alla skurkar är ju kvinnor. Liksom. Det finns ju, det är klart det finns några män kanske någonstans som är tjuvar, men i 90% av de som är kriminella är kvinnor, och Stulia sitter ju i ett kvinnofängelse liksom. Så att, och det var egentligen inte heller så genomtänkt, men det blev bara så.
Underbara Gunhild Fred.
Ja, fantastiskt.
Ja, verkligen. Ja. Är hon med i filmen?
Ja, hon är med i filmen.
Ja. Så jävla peppad.
Så peppad. Du,
med det sagt så ska vi börja round it off.
Ja,
vi ska slipa av kanterna på den här föreställningen.
Det är fortfarande lite kantigt. Nu går vi fram med sandpappret.
Ja,
och då gör vi med en liten reguljär vanlig pluggrunda.
Ja, men först ska vi berätta att om man gillar det vi gör så går man in på patreon.com/4meter och så kan man bli månadsgivare. Mm. Eller avsnittsgivare. Mm. Man kan ge en femma per avsnitt eller en tia per avsnitt till exempel, och det blir då 20-40 kronor i månaden, och det går ju då till oss kan man säga. Ja. Det går till men del till resor,
kablar,
mickar, kablar, inspirationsföreläsningar på Stockholm Waterfront. Allting sånt som vi behöver för att göra den här showen kan man säga. Så att gör gärna det. Patreon.com/4meter. Vi kör igång oslipat höstsäsongen. Det finns en massa roliga föreställningar i 6 städer. Gå in på oslipat.com och haffa din tick redan nu.
Och det är bra lineups.
Det är jättebra.
Det är Carl Stanley och uppåt.
Med flera.
Ja. Och jag vill återigen påminna om att det ligger en ny Knyckertsbok ut. Eller ny. Det är en samlingsvolym med den första, andra och tredje boken som ligger. Den kan man köpa av mig direkt. Signerad och klar för det facila priset av 130 spänn plus porto.
Kontakta. Det är billigt.
Ja, så jag har fortfarande några ex kvar. Du kan mejla på 4meter@yahoo.com om du är intresserad av det.
Det är perfekt sätt att tagga upp inför långfilmen, Knyckerts långfilmen som kommer 1 december.
Det kan inte finnas ett bättre sätt.
Nej.
Och sen vill jag också säga att om du är intresserad av mig och Fritte och det vi håller på med, så kommer vi att sitta som tävlingsdeltagare i humorprogrammet Landskampen som sänds fredag den 8 september i detta nådens år 2023. Rätta in det.
Sätt klockan. Anders, tack för idag.
Tack själv, hej.
Jag samlar månsken i min hand. Gruset knastrar där man går. Fåglar sjunger från ett björnbärsnår. Det är en magisk kväll, Isabel. Och jag skriver detta brev på verandan i stearinljusens sken. Och jag drömde om dig nu i natt, dina händer och ditt ängla skratt. Och jag hoppas allt är väl, Isabel. Och jag är ledsen att jag gjorde dig sårad, men jag visste inte bättre de där åren. att du var här med mig ikväll. Men jag får skylla mig själv, Isabella. Och jag har hört att du är gift.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.